Nu när vintermörkret har sänkt sig kanske det är läge att lyssna på en bra bok. Vi frågar Jan Olofsson vid Stadsbiblioteket i Luleå om han har några bra boktips.
Ja, det har jag väl, hoppas jag. Det är väl både sånt som är sprillans nytt och något som har varit med ett tag. Men jag kan ge några tips.
Ja, absolut.
Jaha, då ska vi se. Roy Jacobsen kom i fjol, tror jag, eller med en bok som heter Det osynliga. Den tror jag har presenterat.
Mm. Jättebra.
Mycket bra bok. Mm. Nu har det kommit en fortsättning. Ja, det är en fortsättning. Man bör nog läsa dem i rätt ordning för att få lite förstå personerna och karaktärerna. Och den här första då, Det osynliga, det handlar ju om en familj på en ö i Nordnorge, i Nordland. Familjen Barrøy, och en heter också Barrøy, och de hur de lever där och hur de klarar sig under ganska tuffa villkor. Och huvudpersonen i den boken heter Ingrid, och man får följa hennes uppväxt. Och när vi kommer nu till fortsättningen då, som heter Vitt hav, då är ju Ingrid vuxen. Och det är krig, det är alltså 40-tal. Och ön Barrøy är övergiven, för de har inte kunnat bo där, och Ingrid jobbar inne på fastlandet i en fiskindustri. Men så bestämmer hon sig att ensam åka tillbaka till ön. Och där visar sig betydligt mer dramatiskt än hon först kunde tro, för det flyter i land döda kroppar på ön. Och det är ett tyskt fartyg som har förlist, och flera, ja, både tyska soldater och krigsfångar flyter i land döda. Men en av dem lever. Och hon tar hand om den här krigsfången. Och det visar sig, ja, det uppstår känslor. Jo, så hon blir med barn. Men han måste ju fly vidare. Och hans vidare öden får ingen, inte hon och inte läsaren heller, veta vad som händer. Så det hela samhället är i kaos då. Det kommer flyktingar från Finnmark, för att tyskarna är ju på reträtt upp genom Finland och Nordnorge och bränner allt i sin väg, så att befolkningen i Finnmark längst norrut i Norge måste fly. Så det kommer flyktingskepp från Nordnorge, kommer ner längs kusten och måste ta som hand och bo någonstans.
Och det här är inte så länge sedan.
Det är inte så länge sedan, nej.
Men är den här boken lika bra som den tidigare?
Ja, jo, det tycker jag. Först tyckte jag den var lite krånglig. Men det visar sig att det har en logik. Men det handlar också om, jag tror att båda de här böckerna så vill Roy Jacobsen liksom ge liv åt en människor som inte har synts så mycket i litteratur eller film. Människor som i det tysta har, ja, gjort storverk kan man säga, och haft en oerhörd förmåga att klara sig och både försörja sig och hjälpa ta hand om andra och leva på ett gott sätt, utan att det någonsin har, ingen har skrivit något äreminne över dem på något sätt.
Men han är väl själv från någon i Norge?
Ja, han kommer från Nordnorge någonstans. Var vet jag inte riktigt.
Så han kan det där?
Jag tror han kan, ja, han kan det där. Ja. Och det har märkts i flera av hans tidigare böcker. Att hans första bok som kom på 90-talet, den är fortfarande väldigt läsvärd naturligtvis, Segerherrarna. Det var, tyckte jag var en, det var liksom en modern Ivar Lo-Johansson eller någonting.
Är den som är som en släktkrönika?
Det är en släktkrönika, jo.
Roy Jacobsen.
Roy Jacobsen, Vitt hav. Ja, sen har vi Hans Gunnarsson, Rum för resande heter den. Och Hans Gunnarsson, han är ju en, vad ska man säga, obarmhärtig iakttagare av samtiden. Och jag kan väl genast varna att om man läser den här boken, så den har inget lyckligt slut. Det är en ganska mörk historia, men ja, och lite obarmhärtig, men samtidigt väldigt spännande. Det är nästan något av en thriller, fast det egentligen inte kallas det, men den är väldigt spännande. Och Rum för resande, sådana skyltar kunde man ju förr i tiden se längs vägarna, men numera står det väl istället bed and breakfast, tror jag. Men här är ett ställe där det står Rum för resande på skylten. Och dit så kommer ett par, en man och en kvinna, och kvinnan i familjen vill ta reda på, söka upp sin biologiska mor, för hon är nämligen adopterad. Mm. Och hon har letat reda på sin mor, och de är på väg dit. Och man ska inte säga så mycket mer. Mm. Det där blir naturligtvis många komplikationer med det där, och ja, inget lyckligt slut kan jag säga. Men, mm.
Men resan dit då?
Resan dit är
hemskt,
spännande och obehaglig. Hela boken är spännande men obehaglig.
Inte en feelgood bok.
Nej, ingen feelgood alls. Men faktiskt, man läser den gärna ändå, för att den har en sorts både psykologisk och yttre spänning som trappas upp så där fram till det lite tragiska slutet kan jag säga. Ja. Men men som sagt, Hans Gunnarssons böcker är ofta såna. De är obarmhärtiga och ganska svarta, men väl läsvärda.
Mm. Okay. Har du något mer?
Jo, då har vi Olivier Tryck. En fransk journalist som har varit korrespondent i Norge och Sverige. Han har skrivit en bok som heter 40 dagar utan skugga, som utspelar sig i Nordnorge. Mm. 40 dagar utan skugga, det anspelar på den tid när det är evig natt uppe i Nordnorge, när solen inte visar sig, så det blir ingen skugga. Nu kommer nästa bok, den heter Skuggorna vänder tillbaka. Ja. Solen stiger upp, det blir ljust och folk får skuggor igen. Men naturligtvis är det...
Kan man läsa den fristående?
Ja, det kan man göra. Det kan man göra. Och naturligtvis är den här titeln, när skuggorna vänder tillbaka, den anspelar naturligtvis inte bara på de, så att säga, vanliga skuggorna, utan det är andra skuggor som, eftersom det är en thriller eller en kriminalhistoria, så finns det andra skuggor som vänder tillbaka. Och det utspelar sig då i Hammerfest och där i kring Nordnorge. Och där är det stora pengar i olja och gas, det investeras och det byggs, och det blir mycket konflikter med rennäringen inte minst, det skildras mycket av det. Och rennäringen trängs tillbaka när oljan ska fram och gasen. Mm. Mm. Så, och mitt i allt det här så händer det då en rad mystiska dödsfall, eftersom det är en kriminalhistoria som naturligtvis har ett visst samband. Och det är inte bara konflikten kring rennäringen som det här handlar om. Det finns också andra skuggor ur det förflutna. I handlingen finns också de som dyker på de här plattformarna. Och även de som jobbade tidigare med det här. Och det är lite grann en skandal som har hänt på riktigt, som han nystade. Det var på oljeboven på 70-talet, så var det många dykare som blev skadade och dog, och det var usel säkerhet, och många dykare lever idag med hjärnskador och psykiska problem och diverse sjukdomar på grund av dålig säkerhet. När man dyker på stora djup så måste man ju väldigt långsamt få kroppen att acceptera lägre tryck, och gör man det för fort så kan man dö helt enkelt, eller också får man
hjärnskador
också. Och det handlar om det också. Så det är liksom
Men det är en kriminalroman.
Det är en kriminalroman som liksom gräver i viktiga samhällsfrågor samtidigt. Olivier Tryck, Skuggorna vänder tillbaka.
Japp. Ja, vad har du mer att bjuda på?
Då har jag en faktabok, eller vad ska man kalla det? Det är Elisabeth Åsbrink, journalist. Skriver bland annat i DN. Jag skriver en bok som heter 1947. Inget mer. Och det handlar alltså om ett år, ett särskilt år, 1947. Och det har ju kommit några sådana böcker där man kanske tycker att det var avgörande åren, och väldigt mycket hände just de åren. Och det kanske man kan säga om alla år, men just 1947 så förstår man att det var mycket som hände som återverkar på oss än idag.
Så det handlar inte om en sak, utan det handlar om flera saker.
Många saker som hände 1947. En rysk soldat håller på och jobbar med att konstruera ett vapen. Och vad det sen kommer att kallas säger jag inte. En amerikansk flygare är ute och flyger och ser något konstigt som han sen rapporterar till basen, att det ser ut som flygande tefat, säger han. Ja, och Per Engdahl, den svenska nazisten, han smugglar krigsförbrytare till Latinamerika det där året. Och det är också året när man första gången säger ordet folkmord. Ja, Simone de Beauvoir, hon håller på och skriver en bok som sedermera ska bli mycket känd just det här året.
Det andra könet? Nej.
Ja, jo.
Var det det?
Ja. Men jag vill inte avslöja det. Och en FN-kommitté sliter hela, en stor del av året med att hitta en lösning på Israel-Palestina-frågan. Och det är ju då en omöjlig ekvation, och det kan man ju lätt konstatera att den har inte lösts än. Men de försöker.
Hur är en sån bok?
Intressant. Spännande. Det är lite så här aha-upplevelser. Jaha, var det då det här hände? Och så en tidsresa också. Man förstår lite hur det var det här. Och hela Europa är naturligtvis fullt av flyktingar överallt. Judiska flyktingar väldigt mycket, och ingen vet vart ska de ta vägen och var har de? De har ingenstans att bo, inga hem, ingenting. Och vad ska hända? Så det är ett jätteproblem. Det är ett, om vi tycker vi har ett flyktingproblem idag, så hade man ett minst lika stort flyktingproblem då. Så jag var också och lyssnade på henne på bokmässan, och då fick hon frågan om 2016 är ett sånt här år som man kommer att gå tillbaka till och fundera på om det var mycket som hände då. Jajamensan, utan tvekan, svarar hon. Så om 50-60 år kanske det kommer en bok som heter 2016. Historiens vingslag. Elisabeth Åsbrink, 1947.
Du, det var en hel del det här.
Ja, det är alltid kul med böcker.
Böckerna som Jan Olofsson pratade om var i tur och ordning: Roy Jakobsen, Vitt hav; Hans Gunnarsson, Rum för resande; Olivier Tryck, Skuggorna vänder tillbaka; och slutligen Elisabeth Åsbrink, 1947.